Allt om historia presenterar Världens värsta skurkar, inläst av Håkan Mohede. Det kan vara lätt att komma på kant med lagen om man är desperat, hungrig eller hotad till livet. Somliga väljer dock medvetet livet som laglös. Det kan förutsätta oemotståndig charm, som hos bedragaren Robert V. Miller, alias greve Victor Lustig. Alternativt stor fräckhet, som hos den tidigare fallskärmssoldaten Albert Spaggiari, som stal 50 miljoner franc från Frankrikes säkraste bank. Eller järvhet, som piraten Svartskägg, som drev gäck med den engelska flottan. På vissa håll bygger hela samhällen på brott, som barbareskstäderna på 1600- och 1700-talet på Nordafrikas kust, som levde på slavhandel. Kriminalitet kan även vara ett uråldrigt mönster som går i arv från far till son, som i de kinesiska triaderna, som sedan 1300-talet har upprätthållit en hemlig ljusskygg organisation, och den italienska maffian, som på 1800-talet spred sig till Amerikas storstäder. I boken berättar vi om de värsta skurkar världshistorien hittills bjudit på. Kapitel 1. Rövare på resan. Pengarna eller livet var stråtrövarnas stående fras när de hoppade fram ur skogen och överrumplade resande och handelsmän. Rövarna härjade i områden där polis och myndigheter inte hade full kontroll, som längs Ren i medeltidens Tyskland, i skogarna i Dick Turpin-tidens England och i den australiska buschen i mitten av 1800-talet. Ingen kunde känna sig säker på de öde handelsvägarna där landsvägsrövarna var i farten. Nattmörkret hade sänkt över Ren och det tungt lastade träfartyget gled lugnt fram genom dalen och förbi den topp där borgen Reichenstein låg och vakade på klipporna 90 meter över floden. Plötsligt stötte fartyget emot något i mörkret. Skrovet ryckte till och ett rasslande kunde höras från fören. En kraftig järnkätting hade spänts över floden och hejdat fartygets vidare färd. Sekunden därpå hördes det oväsen från stranden. Djupa röster gav ord om att fartyget skulle stanna och kaptenen gjorde genast halt. Han var fullt på det klara med vad det hela handlade om. Kaptenen styrde in fartyget mot bredden och kastade ankar. I det svaga månskenet kunde han inne på land vagt skymta siluetten av åtskilliga krigare i harnesk. Kaptenen utbytte ett par ord med den riddare som stod närmast. Det var precis som han hade antagit, rövarbaronens män. Han plockade upp en liten påse silvermynt ur fickan och överlämnade den till riddaren. Först därefter fick det lilla handelsfartyget lov att fortsätta sin färd nedför floden. Rovriddare krävde tull. Så kunde ett överfall av rovriddare längs floden Ren gå till i 1200-talets Tyskland. Sådana överfall var vanliga och de var en stor plåga för alla de handlare som transporterade sina varor på floden. Utöver de officiella tullstationer där borgherrar med befogenhet från påven i Rom krävde pengar från alla handelsmän hade ett antal rovriddare nämligen etablerat sig som inofficiella tullindrivare. En av de värsta bodde på Reichenstein, Philipp von Hohenfels, som regerade på borgen från 1241 till 1277. Han trotsade alla invändningar från kyrkan och andra borgherrar och drev in tull från vilka fartyg han ville. I den klippiga terrängen runt borgen hade han byggt vakttorn och satt ut ett stort antal tungt beväpnade riddare. De var alla redo att ingripa om en handelsresande skulle få för sig att göra motstånd. Det skedde mycket sällan. Flodkaptenerna hade inget val. Om de inte ville få sina varor stulna och sig själva och sin besättning genomborrad av stål, så var de tvungna att betala.